seriemördarpodden Gibbs. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Sterner. Det är uppläst av mig, Dan Hörning. För klippning och ljud står David Dava Persson. Varning! I det här avsnittet vill jag utfärda en särskild varning. För barn kommer att fara illa och då försöker jag alltid varna. Så lyssna inte på avsnittet om du är det minsta känslig. Den lilla bebisen drog efter andan. Den var blå i ansiktet. Hans mamma höll den lilla handen medan läkaren arbetade febrilt med att få ner luft i den lilles lungor. Spädbarnets pappa stod in till sängen på andra sidan, en bra bit ifrån sitt barn. Hans ansikte var helt tömt på känslor, men inom honom stormade det. Han visste allt för väl vad som skulle hända nu. Allt var över. Den lilla staden Cordil i Georgia, i den sydöstra delen av USA, precis norr om Florida, har idag 11 000 invånare. Många av invånarna är stolta över att Cordil är känt som världens vattenmelonstad. Området är också känt för sitt bördiga och behagliga klimat. Det blir nästan aldrig för varmt och sällan för kallt. Och det var i Cordil som Charles Clayton Gibbs föddes 1928 in i en jordbrukarfamilj. Familjen var inte rika, men det fanns alltid mat på bordet, även om den ofta var enkel. Charles föräldrar arbetade, som de flesta andra jordbrukare, väldigt hårt. Vi vet inte mycket mer om Charles uppväxt än att han var frisk och välvuxen och hjälpte sina föräldrar på gården så mycket han bara kunde. Det finns ingenting som vi hittat i källorna som säger att Charles inte hade en helt normal uppväxt. När Charles hade genomfört de obligatoriska skolåren började han arbeta som jordbrukare på heltid. Han hade blivit vuxen. När han hade fyllt 19 träffade han den 4 år yngre Janie Lou Hickox. Vi vet inte särskilt mycket om Janies uppväxt förutom att han var strikt religiös och väldigt, väldigt fattig. Trots Janies unga ålder, hon var ju bara 15 år, bestämde sig Charles för att gå till Janies pappa och be om hennes hand. Han hade förstått av det som Janie hade antytt att hon kunde tänka sig att gifta sig med honom. Janies föräldrar tvekade först. De tyckte om Charles, men de hade hellre sett att deras dotter hade väntat lite med att gifta sig. Å andra sidan skulle det bli en mun mindre att mätta om Janie flyttade hemifrån. Janies pappa gav Charles sitt ja. När Charles träffade Janie berättade han att han hade frågat hennes pappa om han fick gifta sig med henne. Och nu undrade han om det var så att Janie ville det också. Ibland var det ganska svårt att få ur Janie orden. Hennes strikta, religiösa uppfostran märktes tydligt på henne. Ibland talade hon mer i antydningar och han fick tolka vad hon menade. Men nu förstod han i alla fall att Janies svar var ja. Hon tyckte om honom och det märktes. Men det var tidigt, det tyckte nog hon också, även om hon inte sa det rakt ut. Charles tittade Jane i ögonen och lovade med blossande kinder att han skulle ta hand om henne i resten av sitt liv. Janie Lou Hickox blev på det sättet Janie Lou Gibbs. Janie och Charles bestämde sig för att flytta ifrån Cordil, men de flyttade inte långt. Utan till den ännu mindre staden Araby. I princip en by med idag under 600 invånare. Araby ligger ungefär 15 minuter med bil från Cordil. Janie och Charles var noga med att gå i kyrkan varje söndag. De fick i rask takt 3 söner, Roger, Melvin och Marvin. De första 18 åren av deras äktenskap och familjeliv var lugna. Janie var djupt engagerad i kyrkan och använde all sin fritid till att hjälpa till i församlingen på olika sätt. Hon bakade till kyrkkaffet. Hon höll insamlingar om det var någonting som behövde köpas in till kyrkan. Utöver sina tre söner var Janie även dagmamma åt barn i byn som hade yrkesarbetande mammor. Ibland tyckte Janie att hon träffade sin man lite för sällan. Men Charles var ju bonde och var ofta ute på åkrarna. Det var nog därför hon ibland inte såg honom förrän han kröp ner bredvid henne i sängen på kvällarna. Och oftast hade Janie ändå för mycket att göra för att hinna tänka på Charles. Hon gjorde allt för att hjälpa andra. Bland annat tog hon hand om dagbarn. Ofta hade hon upp till 25 dagbarn samtidigt. Charles och Janie var omtyckta i byn. Charles var en hårt arbetande man som alltid hade ett leende till övers för sina grannar. Och Janie var en stabil och engagerad medborgare. De var ett par som alltid försökte hjälpa till och alltid gjorde sitt bästa. Men det fanns några som kände att Janies gudstro nästan var lite fanatisk. Och när hon gjorde saker gjorde hon dem nästan för bra. Det var svårt att sätta fingret på det. Men det var något som var lite för mycket med Janie. Men Janie började må dåligt. Det var år 1965 och Janie hade börjat få olika krämpor. Framförallt smärtade det i muskler och leder. Och ibland när hon lagade mat tappade hon oförklarligt redskapen som hon använde. Till slut satte Charles ner foten och krävde att hon skulle gå till doktorn. Så Janie bokade till slut en läkartid. Hon var 34 år gammal när hon blev diagnostiserad med ALS. Eller Lou Gehrigs sjukdom som den ofta kallas i Nordamerika. Efter en berömd baseballspelare som fick och avled i ALS. ALS gör i korthet att patientens muskler förtvinar. Och när det har gått tillräckligt långt får patienten problem med att prata, att svälja och till slut med att andas. Janie tog det här beskedet bra, i alla fall utåt sett, trots att det ju faktiskt på ett sätt var en dödsdom. Sakta men säkert skulle Janies kropp börja nedmontera sig själv för att till slut dö, troligen genom kvävning. Det fanns inget botemedel för sjukdomen. Det fanns inte ens lindring. Det fanns risk för att hennes hjärna skulle påverkas och att hon inte längre skulle vara sig själv. Janie bestämde sig för att vara tapper och lita på sin gudstro. Gud hade alltid stått bakom henne förut. Han skulle göra det nu också. Men som tur var fanns det fortfarande många ljuspunkter i tillvaron. Janie och Charles äldste son Roger var i de sena tonåren. Och Janie hade märkt att Roger hade börjat få upp ögonen för flickor. Särskilt en flicka, Ellen Penny. Ellen var dotter till ett annat troende par, vilket kändes bra för Janie. Hon visste ju att hennes pojkar skulle bli intresserade av flickor förr eller senare. Och då var det ju jättebra om de här flickorna som de blev intresserade av var goda kristna. Eller ja, det var ju faktiskt mer ett krav, tänkte Janie. Janie tyckte om Ellen, åtminstone sa hon det till sina bekanta. Ellen var både ordningsam och omtänksam och det var två av Janies ledord. Roger och Ellen började dejta. Janie höll för säkerhets skull ett vakande öga på de unga tu, men snart tappade Janie fokus på Roger och Ellen. Hon hade fått något viktigare att tänka på. Det blev den 21 januari 1966. Janies man Charles, som hade hunnit bli 39 år gammal, klagade på magont efter middagen. Janie var en duktig kock och först var hans och Janies teori att han bara hade ätit lite för mycket. Det hände lätt när Janie stod vid spisen. Men smärtan gick inte över. Janie gav honom varma omslag att lägga på magen, men det hjälpte inte alls. Ellen kom över någon kunde för att avlasta Janie med Charles och se till att han fick i sig vätska och mat. Janie hade ett helt hushåll och massor av dagbarn att hålla reda på och hon var tacksam för Ellens hjälp. Men Charles smärta blev inte bättre. Den blev snarare värre och värre. Till slut fattade de beslutet att Charles var tvungen att åka in till sjukhuset för säkerhets skull. Det var verkligen dags att kolla upp vad felet var. Charles hade alltid verkat ha gott om energi för att sköta om deras lilla gård. Men nu var han ibland tvungen att gå och lägga sig direkt efter middagen. Det såg ut som att Charles höll på att åldras väldigt snabbt. Janie tyckte att det såg ut som att han började bli tunnhårig. Hans täta kalufs, som han var noga med att hålla välklippt, var en av de saker Janie tyckte mest om med Charles. Det vore ju synd om han skulle förlora den. Charles blev inlagd på sjukhuset och Janie bad sin mamma komma över och passa de tre sönerna. Pojkarna var snart vuxna men de kunde inte laga mat och Ellen hade inte tid att vara där hela tiden. Dessutom ville inte Janie att Ellen och Roger skulle vara ensamma för länge i taget. Det var viktigt för Janie att vara vid sin mans sida och ha koll på att han hade det så bra som möjligt på sjukhuset innan han fick komma hem igen. Charles blev glad att se henne när hon kom in på sjukhussalen där han låg. Han var glad över att Janie hade skaffat barnvakt. Då kunde hon stanna och hålla honom sällskap en bra stund. Och det gjorde hon. Men Charles fick allt svårare att koncentrera sig på deras samtal. Det var så synd, sa Janie, att han skulle ha så ont nu när de för en gångs skull var ensamma utan barnen. Charles nickade medhåll men satte sig sedan häftigt upp. Utan förvarning kräktes han rakt ut. All den soppa han hade lyckats få i sig till ingen nytta. Det stänkte lite kräk på Janies klänning. Hon försökte hålla emot motviljan över att se sin make kräkas. Han verkade ju vara fruktansvärt sjuk. Sjukare än de hade trott från början. Janie sprang ut i sjukhuskorridoren och skrek med panikslagen röst efter en läkare. En sjuksköterska kom med raska steg mot Janie. Efter att ha frågat vad som stod på gick hon in till Charles. Han såg ut att kallsvettas. När sjuksköterskan hade tagit hans puls började han vrida sig i smärtor. Han stönade svagt. Det märktes att han gjorde allt han kunde för att inte visa för Janie hur ont han hade. Familjens överhuvud kunde inte visa sig sjuk och ömklig. Men till slut blev smärtan alldeles för stark och Charles skrek rakt ut. Sköterskan tryckte på en larmknapp och fler sköterskor och ett par läkare kom snabbt till salen. Ingen verkade förstå vad som var fel. Charles fick en morfinspruta och verkade lugna ner sig. Smärtan började avta. Men det var uppenbart att han inte var det minsta friskare. Svetten rann över hans ansikte och hans sjukhusskjorta var genomblöt. Då och då vände han bort huvudet för att kräkas i det kärl som en sjuksköterska höll fram mot honom. Läkarna tog tempen och lyssnade på hjärta och lungor. Både hjärtat och lungorna verkade starka, även om Charles blodtryck steg för varje minut. De kunde inte förstå vad som var fel med honom. Kanske var det blindtarmsinflammation, trodde läkarna. Charles började bli grå i ansiktet. Nu kunde de inte slösa bort en enda sekund till, beslutade sig läkarna. De kunde inte chansa. Charles kördes i ilfart till operation. Men sjukhussängen hade rullats in i operationssalen bara några minuter senare. Låg Charles helt still på britsen. Charles Gibbs var död. Kvar i sjuksalen satt en blek Janie. För bara några timmar sedan hade de suttit och pratat och ätit middag. Men nu var hennes make sedan 18 år tillbaka död. Det var ju pappan till hennes barn. Familjens försörjare. Janie dolde ansiktet i händerna. Hon ville inte visa sjukhuspersonalen hur hon mådde. Efter ett kort samtal med överläkaren om vad som skulle hända nu åkte Janie hem. När hon kom hem satt hon ensam vid köksbordet länge. Det var fortfarande ett par timmar kvar till deras söner skulle vakna och hon skulle vara tvungen att berätta nyheten för dem. Hon tänkte på vad överläkaren hade sagt. Att människor ibland blev sjuka utan att man förstod orsaken. Men att han verkligen skulle göra sitt bästa för att lista ut vad som hade varit fel med Charles. Janies ögon hade tårat när hon med darrande röst hade sagt: det spelar ingen roll längre, vilken orsaken än var. Var ju Charles död? Det fanns ju ingenting som kunde ändra på det. När pojkarna hade vaknat och fått den fruktansvärda nyheten åkte Janie tillbaka till sjukhuset. Hon behövde gå igenom detaljerna för det som skulle komma framöver. Hon behövde veta hur det gick till att skicka Charles kropp till begravningsbyrån och när det kunde göras. Hon grät. Hon ville bara att allt skulle vara över. Läkaren som Janie fick träffa berättade att de ännu inte hade kommit på vad Charles faktiskt dog av. Men att de i alla fall nu var säkra på att det var någon slags åkomma eller sjukdom som han hade lidit av ett tag. Men för att bli helt säkra på vilken sjukdom det handlade om skulle de vilja genomföra en obduktion. Janey blev blek och sjönk ner på en stol som stod intill väggen i läkarnas samtalsrum och sa: "En obduktion? Menar du att ni vill skära i min man?" Läkaren hade sett den här reaktionen förut. Särskilt hos fruar och mammor. Att någon skulle sticka en skalpell i deras make eller barns kropp var svårt att hantera. En del av kvinnorna accepterade proceduren efter ett tag, men andra klarade inte av det alls. Läkaren hade en egen personlig teori om varför. Ju mer kvinnan hade älskat sin anhörige, desto svårare var att få henne att gå med på en obduktion. Han mindes en kvinna som hade frågat om hennes barn skulle få bedövning innan de började skära i barnets döda kropp. Han kunde till viss del förstå den känslan. Han var själv gift och hade två små barn. Skulle någonting hända dem skulle han gå sönder, trodde han. Och det verkade som att kvinnan som nu satt ner framför honom hade gjort just det. Hon hade gått sönder. Janey Gibbs kunde inte stå ut med tanken att någon skulle skära i hennes man. Men läkaren gjorde sitt bästa för att övertyga henne. Det här var ju viktigt för läkarvetenskapen också. För varje odiagnostiserat dödsfall som de fick utreda fogades en ytterligare pusselbit till framtidens kunskap om människokroppen. Och även om hon inte kände så nu, sa läkaren, kanske hon längre fram skulle kunna känna en viss tröst och stolthet i att hennes man hade bidragit till läkarvetenskapen. Men Janey klarade inte av det. Hon vred sina händer där hon satt. Det såg ut som att hon verkligen kämpade för att säga ja, men att hon inte kunde. När hon lämnade sjukhuset en halvtimme senare hade det blivit bestämt att Charles kropp skulle köras över till den närmaste begravningsbyrån under eftermiddagen dagen efter, utan att ha blivit obducerad. Men det visade sig att det nog inte hade behövts ändå. Läkarna trodde sig ha hittat felet. Det hade varit någonting fel med Charles lever. Någon av alla de leversjukdomar som finns. Visst, en obduktion hade ju såklart kunnat visa på vilken av dessa sjukdomar det var. Men det hade ju inte gjort någon skillnad för familjen Gibbs. Deras make och pappa var ju lika död ändå. Men läkaren märkte ändå att det var en lättnad för Janey att i alla fall veta ungefär vad hennes make hade dött av. När en slutkörd Janey kom hem stod en av damerna i kyrkokommittén och väntade på trappan till deras hus. Janey hälsade med ett matt leende och släppte in henne. Det var Martha Bennett, en av de yngre kvinnorna i församlingen, jämngammal med Janey. De var kanske inte vänner, men de var nära bekanta och de hade alltid mycket att prata om när de träffades i kyrkan. Men Janey kunde inte låta bli att störa sig lite på Martha. Det var som att Martha mer gick i kyrkan för att hon var tvungen till det. Inte för att hon själv ville och kände sin plikt gentemot Herren. Familjen Bennett var djupt religiösa. Men Martha var ingift och Janey misstänkte att hon inte kom från en lika gudstrogen bakgrund. Janey ställde ner kaffekannan vid det lilla bordet i finsalongen och dukade med den benvita bröllopsservisen. Tre sorters hårda kakor och två mjuka. En dämpad suck sjönk hon ner på den stoppade stolen. All anspänning hade gjort henne stel och öm i hela kroppen. Det hade nog gått 10 minuter sedan hon kom hem och bjöd Martha att stiga in. Men ännu hade ingen av dem yttrat mer än ett par ord vardera. Det var så att ingen riktigt ville beröra varför Martha var där. Men Martha kände ändå till sist ansvaret och tog till orda. Hon beklagade Janey det som hade inträffat. Hon pratade om alla goda drag som Charles hade haft. Och allt gott han hade uträttat. Janey satt stum och bara lyssnade. Var det verkligen hennes man som Martha pratade om? Hon kände knappt igen beskrivningen. Men hon nickade och hummade vid välvalda ställen. Hon ville bara ha den här delen av besöket överstökat så fort som möjligt. När Martha var klar med den monolog som hon helt uppenbart hade övat in utan till, var det som att båda kvinnorna andades ut. Nu skulle de kunna prata mer som vanligt. De hade ju en begravning att planera, men det var ändå mer handfast än att prata om alla Charles goda sidor. Martha böjde sig ner och tog upp ett nätt litet block och en guldfärgad penna ur sin lilla handväska. Hon ställde frågor om allt ifrån vilka som skulle underrättas till vilka blommor Janie ville ha i kyrkan. Hela församlingen var chockad. Charles var ju inte gammal och han var dessutom i så god form. Visst hade de märkt att han inte hade mått så bra de senaste veckorna, men med hans goda fysik borde han ha klarat det mesta. Församlingen slöt upp runt den sörjande familjen Gibbs. De höll dem sällskap eller bara kom förbi för att kolla att de mådde okej. Vissa kom med mat, de satt bredvid och lyssnade om Janie eller barnen ville prata. På begravningsdagen var kyrkan fylld till bristningsgränsen. Familjen Gibbs var en omtyckt familj och Charles hade varit en mycket respekterad medlem i samhället. Många led med Janie när hon stod svartklädd med flor över ansiktet tillsammans med sina pojkar framför kistan. När kistan sänktes ner i marken vid jordfästningen var det som att Janies ben inte längre orkade bära henne. Hennes knän vek sig och hon sjönk ner i gräset. Roger, Marvin och Melvin hjälpte henne upp och ledde henne till den väntande bilen. Veckorna gick och den mest akuta sorgen verkade lägga sig. Janie började gå i kyrkan igen och hjälpte till när hon kunde. Hon sa att hon tyckte att det var skönt att komma hemifrån lite också. Att försöka få allt att återgå till det normala. En dag vid kyrkkaffet berättade Janie för Martha att det hade visat sig att Charles hade haft en livförsäkring. Och eftersom församlingen låg henne så nära hjärtat ville hon att de skulle ha en stor del av pengarna. Egentligen hade hon behövt pengarna själv. Men hennes tacksamhet över att vara en del av den här fantastiska församlingen visste inga gränser. Dessutom var det ju en stor trygghet att ha församlingen i ryggen. Janies ögon tårades. Mitt i allt det fruktansvärda hade hon ändå haft en otrolig tur. Livet började så sakteliga få tillbaka sina färger. Men så kom nästa slag. Gården började brinna och förloppet gick så snabbt att knappt någonting hann räddas innan mangårdsbyggnaden hade brunnit ner. Men det viktigaste som Janie sa var att alla i familjen hade klarat sig. Ägodelar var ju egentligen inte det viktiga. Hon bestämde att hon och pojkarna skulle flytta tillbaka till Cordil där hon hade vuxit upp. Pojkarna fann sig snabbt till rätta och Janie började ha dagbarn igen. Det var dessutom närmare Ellen så Roger var nöjd. Janie la ner mer och mer tid på kyrkarbete i sin nya församling. Hon trivdes mycket med det och fick mer och mer tid över nu när sönerna började bli så stora. Ellen hjälpte dessutom till mycket när hon var på besök för att träffa Roger. Janies sorg var stor, men det fanns ändå ljusglimtar. Och hennes pastor hade sagt till henne att ljusglimtarna skulle bli fler och fler med tiden. Men så började Janies son Marvin må dåligt. Först trodde hon att det bara var ett virus och det försvann efter några dagar. Men snart kom det tillbaka igen. Det var som att vad det nu var gick i vågor. Marvin blev sjuk och frisk och sen sjuk igen. Och varje gång symptomen kom tillbaka var det lite värre. Marvin började se medtagen ut. Hans symptom liknade dem som Charles hade haft. Marvin hade ofta ont i magen och mådde illa. Han tappade vikt. Till slut när Marvin började kräkas tog Janie med honom till sjukhuset. Marvin blev inlagd. Till allas bestörtning och chock den 29 augusti 1966, 9 månader efter att hans pappa hade dött, avled Marvin Gibbs, 17 år gammal. Det var som att en mörk, blöt filt hade lagts över familjen. Det här kunde inte vara sant. Det fick inte vara sant. Marvin verkade ha ärvt sin pappas leversjukdom. Precis som förut slöt församlingen upp runt familjen. Men trots att även Marvins död avskrevs som naturlig var det ändå de som började fundera lite. 2 friska personer i samma familj som blev dödligt sjuka inom kort tid och sen avled. I synnerhet undrade försäkringsbolaget och de begärde att det skulle göras en obduktion på Marvin. Men Janie blev förtvivlad när hon fick höra talas om en obduktion. Hon kunde inte tänka sig att låta någon skära i hennes sons döda kropp. Då fick de ha kvar sina försäkringspengar heller. pengarna skulle ha hjälpt att betala begravningen hade kunnat hjälpa Melvin genom universitetet. Men om det var på bekostnad av Marvins kropp, då fick det vara. Hon anförtrodde till prästen i sin församling att hon var orolig för att Marvin inte skulle få komma in i himlen om hon lät folk skära i hans kropp. När försäkringsbolaget förstod vilket stöd familjen Gibbs hade från både sin församling och hela samhället, drog de tillbaka sina krav på en obduktion. De betalade istället ut det fulla ersättningsbeloppet. Janis tacksamhet mot sin församling var trots sorgen större än någonsin. Och även den här gången gav hon sin kyrka försäkringspengar. Församlingen var oerhört tacksamma. Själva kyrkobyggnaden genomgick just då en genomgripande renovering. Och precis som så många andra renoveringar hade den blivit betydligt dyrare än budget. Pengarna var nästan slut och byggnationerna var knappt halvklara. Utan Janis pengar, eller snarare Marvins pengar, visste inte församlingen vad de skulle ha gjort. Roger blev djupt deprimerad av sin brors död och låg mest i sin säng när han inte arbetade. Men så småningom började han känna att livet återvände. Han orkade börja träffa Ellen igen och ett år senare gifte de sig. Janie tyckte det var lite väl tidigt. Att dejta ett drygt år var nog tillräckligt långt, det var inte det som var problemet. Men även om Janie aldrig hade erkänt det för någon annan hade hon tyckt att hon själv hade gift sig för ung som 15-åring. Hon ville inte att hennes barn skulle känna samma sak. Hon ville inte att de skulle göra samma misstag. Men samtidigt ville hon att hennes söner skulle få möjlighet att välja själv. Hon kände verkligen att det var någonting som hon inte hade fått göra. Eftersom det unga paret fortfarande varit tonåren hade de inte hunnit spara ihop några resurser. De hade definitivt inte råd att skaffa en egen bostad ännu. Och de flyttade in hos Janie och Rogers yngre bror. Ellen blev gravid och det var som att någonting i familjens hem förändrades. Stämningen blev annorlunda. Lillebror Melvin berättade för sina vänner att Ellen och Janie inte verkade komma lika bra överens längre. Ingen av dem verkade tycka om varandra lika mycket som de gjorde förut och de höll sig ofta för sig själva när de kunde. När de var tillsammans i köket småpratade de inte längre muntert som de hade gjort förut. Men kanske var det bara Ellens graviditet. Ellen mådde ofta illa och kunde inte hjälpa till lika mycket som förut. Vilket gjorde att Janie i sin tur då fick mer att göra. Och när Ellen stod vid grytorna hade Janie ofta ändå inte tid att stå där bredvid. Hon behövde ta hand om någonting annat i hushållet eller någonting med dagbarnen. Dessutom hade ju Janie precis förlorat en son. Och nu när Ellen var gravid kanske det väckte starka känslor i Janie. Melvin tänkte att deras relation nog skulle bli bättre när bebisen väl hade kommit. Det märktes väldigt tydligt att Janie tyngde svårt av sorgen efter sin man och särskilt efter sin son. Men tiden gick och efter ett tag blev Janies steg lättare. Janies bekanta förvånades när de en dag såg henne i en ny klänning. Vad hon visste hade hon använt samma tre uppsättningar klänningar sedan hon gifte sig. Men nu köpte hon också en ny bil. Hon förklarade för sina vänner att hon inte kunde köra runt med den gamla bilen längre. Den var inte säker och den kunde ju falla isär när som helst. Nej, hon kunde inte skjutsa sina barn och sin svärdotter i den. Och snart skulle hon ju få ett barnbarn också. Många av Janies bekanta tittade på henne och nickade i samförstånd till varandra. Janie trösthandlade förstås. Hon hade blivit en shopaholic för att fylla på hålen som hon hade i själen. Det var inte ovanligt, även om de blev förvånade att just Janie hade fallit dit. Men om det hjälpte henne att komma över sorgen så var det bara bra. Och det verkade faktiskt som att det hjälpte. Men just när allt kändes i alla fall lite lättare för Melvin, Roger och Janie började den 16-årige Melvin må dåligt. Den här gången kände de allihop igen tecknen. Det var precis samma symptom som både Charles och Marvin hade visat upp. Melvin mådde illa, han fick yrselattacker och han fick svårt att gå. Och ofta kräktes han. Alla förstod att Melvin behövde gå till en läkare. Men det var som att de inte kom till skott. Det var som att de inte vågade åka in. För då skulle de få höra att Melvin hade samma sjukdom som sin bror och sin pappa. De liksom stoppade ner huvudet i sanden som en struts. Det man inte ser, det finns inte. Familjen diskuterade saken. Jane var tveksam till att åka in och Ellen höll med. Det var nog bara vanlig magsjuka den här gången. Roger sa emot. Om Melvin hade samma sjukdom var det ju bara läkare som hade chans att bota honom. Att tro att det här skulle gå över sig självt var bara dumt. Motvilligt höll Ellen och Jane med. Det var nog trots allt lika bra. Det var bättre att veta sanningen än att blunda för den. Melvin togs till sjukhus. Men precis som med Charles och med Marvin var det för sent. Allt gick på någon dag, sen var det över. Melvin Gibbs liv gick inte att rädda. Chocken i den numera väldigt lilla familjen var total. Det som var kvar av familjen Gibbs var numera bara Janie, Roger och hans fru Ellen. Bara ett par dagar senare föddes Ellen Rogers barn, Raymond. Och som en strimma sol i stormen blev Raymond en stor lindring av sorgen. Det var som att kärleken till Raymond gjorde att sorgen över allt annat hemskt som hänt drog sig tillbaka in i skuggorna. När de nyblivna föräldrarna var med bebisen höll sig sorgen och förtvivlan borta. Janie var överlycklig. Hon kunde inte se sig mätt på det där lilla underverket. Janie hade blivit farmor vid 35 års ålder. Hela Janies bekantskapskrets som bestod av församlingen kunde tydligt se hur lycklig Janie var. Det var som att en stor sten hade lyfts från hennes axlar. Det var som att hon hade fått livet tillbaka. Men nu började det tisslas och tasslas lite i samhället och i församlingen. Hur sannolikt var det egentligen att far och son dog av samma sjukdom med bara några månaders mellanrum och sen ytterligare en av bröderna? Men ingen vågade ifrågasätta högt. Ingen visste ju vad de misstänkte. Eller vem? Hur ger man någon leveproblem? Och vem skulle i så fall gjort det? Någon i församlingen? Eller någon i familjen? Kanske Roger? Kanske Ellen? Kanske Janie? Nej, det var helt otänkbart. Men viskningarna fortsatte ändå bakom familjens rygg. Ellen viskade också ibland. Hon sa då att de misstänkte Janie. De hade aldrig kommit bra överens, sa hon, trots att hon visste att det inte stämde egentligen. Det var så svårt att komma Janie in på livet. Och familjemedlem efter familjemedlem dog medan Janie levde vidare, sa Ellen till sina nära vänner. Hennes vänner lyssnade, men de visste inte vad de skulle tro. Ellen hade blivit så förändrad sedan hon blev mamma. Eller om det kanske var alla dödsfallen i familjen som hade påverkat henne. Det vore ju inte konstigt om det var så. Men det var som att Ellen hade fått en helt ny personlighet. Hon var så mörk i sinnet. Hon verkade inte tro på framtiden. Det enda som var ljust för Ellen var Raymond. Han var allt som betydde någonting för henne. Men så blev den bara ett par veckor gamle Raymond sjuk. Och sjukare. Bara ett par dagar efter att Raymond hade blivit en månad gammal dog han av precis samma symptom som sin döda farfar och båda sina farbröder. Ellen föll ner i ett mörkt hål. Allt hon hade levt för var borta. Hon hade ännu inte fyllt 20. Hon var helt beroende av Janie som ansvarig för hushållet. Janie som nu också var helt nedbruten av sorg. Ibland önskade Ellen att Janies ALS skulle bli sämre snabbt. Så att hennes grepp om det som var kvar av familjen skulle lossna. Hon hade hört ett par av församlingsmedlemmarna viska om dödsfallen igen när de trodde att Ellen inte hörde. Om hur konstigt det var. Och hur konstigt det var att Janie bara verkade sörja ett par veckor innan hon plötsligt verkade helt bekymmersfri igen. Men ingenting hände, så Ellen förstod att de inte hade gått till sjukhuset eller polisen och berättat om sina misstankar. Janie var en av det lilla samhällets mest respekterade medborgare. Och visade sig att de som misstänkte henne hade fel skulle ha svårt att bo kvar i byn. Ingen vågade riskera så mycket. Dessutom, även om det fanns de som misstänkte att allt inte stod rätt till med alla dödsfall i familjen Gibbs och att det var Janie som var ansvarig. Hur var hon ansvarig? Vad var det hon hade gjort? En dag dök de välbekanta mörka ringarna upp under Rogers ögon, som nästan alltid var rödsprängda. Roger var ständigt trött. När han började kallsvettas och må illa visste Ellen vad som var på gång. Roger var den sortens person som bet ihop när han var sjuk eller hade ont. Så när han började klaga på huvudvärk och skaka så kraftigt att han ramlade ihop förstod Ellen att det var för sent att göra någonting åt sjukdomen. Janie skötte outtröttligt om Roger under hans sjukdom. Precis som hon hade gjort med Rogers far, Rogers båda bröder och Rogers son. Men när Ellen hastade förbi deras sovrum, när hon höll på att packa det viktigaste för att åka in till sjukhuset, hörde hon genom den halvt igenskjutna dörren Roger gråtande anklaga sin mamma. Mamma, jag har aldrig trott illa om dig, men nu vet jag. Det är du som gör det här mot mig. Det är du som har gjort det här mot alla. Ellen var klar med packningen. Hon gick in i deras sovrum där Roger låg nerbäddad. Hon låtsades inte om vad hon hade hört. Hon satte sig på sängkanten bredvid Roger. Hon tog upp glaset med vatten som hon hade varit inne tidigare och ställt på nattduksbordet. Drick, älskling, drick. Du behöver få krafter så att du orkar resa till sjukhuset. Ellen la armen under sin makes huvud för att hjälpa honom upp lite. Hon höll glaset mot hans läppar. Roger drack ett par droppar och vred sedan bort huvudet. Du måste dricka, älskling. Se så, här. Ellen tog ett ännu fastare grepp runt Rogers axlar. Hon lutade hans huvud svagt bakåt och höll glaset mot hans halvöppna mun. Beslutsamt hällde hon ner hela glaset med arsenikvatten i hans strupe. Några minuter senare började de våldsamma kräkningarna. Ellen hade ovetandes givit sin man den sista dödande dosen gift. Det gift som Rogers mamma givit honom små doser av i flera veckor. Bara ett par timmar senare var den 19-årige Roger Gibbs död. Den här gången var det inte Janie som fick frågan om hon ville ha en obduktion. Som Rogers hustru var det Ellen som var hans närmaste anhöriga och inte Janie. När Raymond hade dött hade det varit Roger som fick frågan. Han hade rådfrågat sin mamma som tårögt snyftade att nej, såklart skulle de inte låta någon skära i deras lille Raymond. Men nu sa Ellen ja. Ja, hon ville att en obduktion skulle utföras på hennes makes kropp. Hon ville också att hennes sons kropp skulle grävas upp. Hon ville att en obduktion skulle göras även på Raymond. Roger hade en 20 gånger högre dos än normalt av arsenik i sin organ. Och det hade även Raymond. Polisen satte ihop en utredningsgrupp och det beordrades att även Charles, Marvins och Melvins kroppar skulle grävas upp. Arsenik saknar både lukt och smak. Det är svårt för en person som får i sig arsenik utan att veta om det att förstå var det dåliga måendet kommer ifrån. Arsenik kan påverka huden, levern, lungorna och njurarna. Den är, eller var i alla fall då, svår att upptäcka som dödsorsak om någon får i sig arsenik i små doser under lång tid. Ryktena hade spridit sig snabbt i lilla samhället. När kropparna skulle grävas upp var en stor klunga människor som stod runt om avspärrningar som polisen skyndsamt tvingades sätta upp runt gravarna. På julafton 1967 häktades Janie. Hon åtalades för 5 mord som hon hade utfört under loppet av ett drygt år mellan 1966 och 1967. Hon hade mördat sin man, alla sina 3 barn och sitt enda barnbarn. Ingen vet om hon skulle ha mördat sin svärdotter Ellen om hon fått möjlighet. Det spekulerades och spekuleras fortfarande om ordningen på morden. Varför hade Janie mördat sina familjemedlemmar just i den ordningen? Många trodde att hon hade lämnat den äldste sonen Roger till sist för att han var hennes favorit. Och att hon sett till att Ellen skulle ge honom den sista dödande dosen arsenik så att hon själv, Janie, inte skulle vara lika skyldig. Totalt fick Janie ut $31,000 i försäkringspengar, vilket motsvarar ungefär 2,5 miljoner svenska kronor i dagens pengavärde. Av de pengarna gav hon bort en stor del till kyrkan. De föräldrar som hade låtit Janie vara dagmamma åt deras barn rös. Tänk vad som kunde ha hänt. Ellen fick hela stadens sympati. Hon hade fått lida på ett helt omänskligt sätt. Janie Lou Gibbs bedömdes i februari 1968 vara mentalt sjuk och skulle därför inte kunna dömas till fängelse. Istället fick hon en icke tidsbestämd plats på ett mentalsjukhus där hon fick jobba som kokerska. Där var hon kvar till 1976. Vid det laget ansågs hon ha blivit rehabiliterad och att hon därför skulle kunna stå till svars för sina handlingar i en domstol. Det blev rättegång. Janie dömdes från fem morden till fem livstidsdomar. Den enda som besökte henne i fängelset var hennes syster, som sa att hon besökte Janie för att hon ville förstå varför Janie hade gjort det hon hade gjort. Men Janie gav henne aldrig ett ordentligt svar på frågan. Efter att ha ansökt om villkorlig frigivning 17 gånger fick Janie igenom sin ansökan i april 1999. Efter 8 år på en mentalinstitution och 22 år i fängelse. Anledningen till frigivningen var att Janie hade långt framskriden Parkinson och att fängelset inte längre ville eller kunde ta hand om hennes vårdbehov. Janie Lou Gibbs var definitivt inte längre någon fara för samhället. Jenny har inte fått detta bekräftat i källorna, men vi undrade förstås vad som hände med Janies ALS. Hon borde ha varit död av ALS sedan länge då. Men Jennys tolkning är att ALS och Parkinson har vissa likheter vad gäller symptom. ALS påverkar muskler, Parkinson påverkar nerver, men båda ger skakningar i leder som symptom. Svaret skulle därför kunna vara att Janie fick fel diagnos först. Att det inte alls var ALS hon hade utan Parkinson. Janie fick flytta in hos sin syster först och när hon blev för dålig fick hon flytta in på ett äldreboende. Och där dog hon den 7 februari 2010, 78 år gammal. Seriemördarpodden finns på Facebook, jag finns på Instagram och Twitter. Det heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Där kan ni följa alla mina poddar, bland annat då Hard Nerd Café, nörd med E, där jag och Anna Erlandsson just nu poddar om Harry Potter. Ni kan också hitta Mördarpodden, där jag och Josefin Molén tar upp fall som inte är massmord eller seriemord. Tack till Trippna Ha för musiken ni hör i slutet av varje avsnitt. Tack till Jenny för manuset. Tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio.